jag brukar inte planera så mycket om framtiden, utan nu är det så här och så får man se sen hur det är. Det är ju det som är så bra, man kan alltid ändra sig och börja med något nytt om man tröttnar. Men nu för tillfället så är det väldigt det här som jag vill göra.
Jag träffar Mikael Blomstedt för första gången på en middagsbjudning hos gemensamma vänner i Nykarleby i somras. Han var en ny bekantskap för mig, trots att vi båda är födda och uppvuxna i Nykarleby. Men det kan ju ha någonting att göra med att han är nästan 10 år yngre, förstås. Så småningom kom det fram att Mikael talar spanska och att han bodde i Sydamerika. Jag blev så pass nyfiken på vad som hade fört honom till Peru att jag bad honom komma till min trädgård några dagar senare så att vi skulle få prata mer om saken. Vi börjar med att gå lite bakåt i tiden. Hurdan var du när du gick i skolan här i Nykarleby?
Hurdan jag var? Jag var ganska sportintresserad och var nog med i det mesta som hade med bollar att göra.
Var du riktigt duktig att du liksom hade någon framgång så där då?
Jag tror att jag var ganska bra i fotboll, men det var det som jag var, åtminstone var mest intresserad av.
Men förutom att du var intresserad av fotboll, hade du några andra intressen som...
Jag var alltid intresserad av Sydamerika. Jag vet inte, det var väl någon serie som gick i tv någon gång när jag var riktigt liten och det liksom fastnade i huvudet på mig. Och...
Så du var intresserad av världen utanför Nykarleby också?
Ja, jag har nog alltid varit intresserad av världen utanför Nykarleby.
Och när for du första gången bort någonstans och reste då?
Första gången? Sverige räknas ju inte med och inte Norge heller kanske, men...
Var det sånt som for på Inter eller sånt, eller gjorde man det i din generation?
Ja, nu var det som for. Jag for inte, men jag var till Spanien när jag hade blivit student, eller efter studentskrivningarna. Så for vi ett gäng till Kanarieöarna.
Vad tyckte du om det då?
Nå ja, när man är i den åldern så är ju allt bra och roligt när man kommer utanför Finland, Nykarleby. Vi råkade på någon lokalbor som var på semester från Las Palmas. Vi bodde på någon sån där Playa del Inglés, tror jag det hette. Så vi fick se lite andra grejer också. Det är helt annat när man kommer in i den här lokala kulturen.
Ja, vad hade du tänkt att du skulle börja studera när du hade skrivit studenten?
Jag visste inte riktigt vad jag skulle börja med, så jag gjorde det som min syster gjorde. Jag gjorde det lätt för mig.
Vad gjorde hon då?
Hon for till Åbo Akademi och studerade där, så jag gjorde det också.
Studerade ni samma ämne då?
Ja, faktiskt. Ekonomi och privaträtt, alltså juridik.
Var det intressant eller var det bara någonting du gjorde för att syrra gjorde det?
Nu var det intressant nog, men jag gjorde det för att göra någonting.
Så du hade inte någon sån där klar riktning att du vill uppnå det och det, utan du bara nu studerar?
Ja, jag studerar, som alla andra.
Jag har hört att det lär ska finnas någonstans folk som faktiskt vet vad de vill bli och studerar jätteintensivt och sen blir det också. Det lär ska finnas.
Ja, jag har hört det också att det finns, men jag var nog inte en sån. Jag ville bli fotbollsproffs, men, men det blev jag då inte.
Satsar du alls på det? Försökte du?
Nej, det lämnade lite när jag får studera. Förr så. Men det var en sån där ungdomsdröm alltid att man skulle så på engelska ligan på lördag och tips extra.
Jag undrar om alla pojkar som vill bli fotbollsstjärnor, ishockeystjärnor eller rockmusiker, om alla de skulle lyckas bli det, skulle inte finnas någon som skulle göra någonting annat, tror jag.
Nej, det är nog så faktiskt.
Det är liksom lite så.
Ja.
Vad hände sen då? Blev du klar med studierna?
Ja, jag blev klar efter många om och men jag studerade ganska länge. Men jag blev nog klar. Sen sökte jag jobb som, jag läste nämligen finansiering, så jag sökte jobb till banker och men egentligen så ville jag ju inte det riktigt, så det blev att jag började jobba på olika båtar och så här. Inte egentligen någonting som hade med mina studier att göra.
Var det sådana båtjobb som var vecka eller sådana som det brukar kunna vara?
Ja, typ sådana, ja.
Där man förtjänar ganska bra och man har ganska skönt lilla veckor om man inte jobbar.
Ja, exakt. Mycket fritid och lite sådär friare jobb.
Hur länge höll du på med det då?
Det var lite från och till. Sedan jobbade jag på kontor emellanåt i Helsingfors och ett antal år. Sen flyttade jag faktiskt upp tillbaka till Österbotten i något skede. Jag jobbade som transportledare och dirigerade sådana här långtradare och sånt transporter.
Men du stannade inte vid det?
Nej, jag hade hela tiden, jag har alltid varit intresserad att lära mig spanska av någon orsak och det är väl kanske det som hela tiden var i bakhuvudet. Så bodde jag ungefär ett år här uppe under vintern och tyckte nog att det var det där som jag alltid har velat göra, så tänkte jag att nu ska jag göra det liksom innan det är för sent.
Hur gammal var du då? Hade du någon sorts 30-årskris eller någonting? Eller?
Ja, jag var just över 30 faktiskt.
Mm. No, vad var det du gjorde då?
Sen när jag slutade jobba här uppe i Österbotten så började jag fundera på vart man skulle åka iväg för att lära sig spanska riktigt sådär flytande och Och så har jag hört att i Peru talas en sån där klar spanska som är lätt att förstå och lätt att lära sig. Inte som spanskan i Spanien till exempel.
Så du får till Peru?
Jag får till Peru, ja. Köpte en enkel biljett och...
Det här är en geting här som är riktigt intresserad av dig.
Ja, det verkar så.
Okej, så du får alltså, du tog enkel biljett till...
Till Lima. Jag visste inte riktigt hur länge jag skulle vara. Jag hade som mål att lära mig spanska flytande och sen resa runt hela Sydamerika och sen skulle jag komma tillbaka. Men förnyade kraft att söka något jobb som motsvarar min utbildning och så där bortåt.
No, det låter som att du skulle inte ha varit bunden av någon familjebarn, att du skulle ha haft fru och barn vid den där tiden. För man brukar inte kunna dra iväg så där med enkel biljett till Peru när man hade.
Nej, jag hade inga sådana bindningar då. Och inte speciellt nu heller för den delen. Men...
Så det, där, det var det som gav dig en sån frihet, för man brukar ju inte ha det i den där åldern om man har hunnit bilda familj.
Nej, det stämmer nog att det är ju direkt lite fler att ta hänsyn till. Och det är inte bara att sticka iväg så där.
Var det lätt att hitta en bra skola där i Lima då?
Jag studerade överhuvudtaget inte i Lima, utan jag for till en Perus andra största stad som heter Arequipa. Där det finns skolor som är billigare och ganska många. Sen gick jag på plats och ställe och tittade. Jag hade en väldigt bra lärarinna som hade sådana där privatlektioner. Hon var ganska hård och sådär. Sträng, men på ett bra sätt som man lärde sig verkligen ganska snabbt.
Hur länge tog det förrän du kunde börja uttrycka dig sådär ganska fritt på spanska då?
Några veckor. Och sedan så är det ju bra att bo i ett sånt land där, eller som att studera i ett sånt land där det inte på det viset talas andra språk än spanska, utan att du tvingas ju att använda det hela tiden.
Och det gjorde du tydligen?
Ja, jag gjorde det, ja. Med andra också som gick på den där kursen så försökte vi att prata sinsemellan också på spanska och inte engelska. Så det var riktigt bra.
Du sa du skulle resa runt då efter att du hade lärt dig lite spanska. Gjorde du det?
Ja, jag gjorde det sedan. Efter ungefär ett halvt år så reste jag. Ja, alla länder, började med de närmaste grannländerna och gjorde en rundtur i hela Sydamerika. Mest med buss. Lite längre sträckor med flyg, men med buss i huvudsak. Det är ju långa avstånd, men man har inte så bråttom om man inte på det viset har brist på tid.
Vad levde du på då? Hade du liksom besparingar eller hur? Jag menar, om man nu reser runt ganska länge så det brukar ju kosta lite i alla fall.
Ja, det kostar nog lite, men det är helt annan prisnivå på just transportmedel. Flyget är inte mycket billigare om alls. Det är ungefär samma prisnivå som här, men typ buss och sånt, så det är väldigt billigt faktiskt. De flesta länder är som, det löser nog att åka till alla länder om man har möjlighet. Man stannar längre på vissa ställen. Till exempel i Buenos Aires stannar jag en hel månad. Det är en ganska livlig stad och det är liksom, jag sover aldrig den staden.
Men träffade du på andra sådana kringflackande själar som reste runt i hela Sydamerika, eller var du mest för dig själv eller stod du följe med någon, eller hur var det?
Visst träffar man en hel massa folk som flackar omkring och...
Det var det sådana typiska backpackers som man brukar läsa om, som just hade det som livsstil, att de
som jag har träffat på så har varit sådana äldre som inte egentligen är backpackers i den meningen, utan äldre som har slutat sina jobb och helt enkelt tröttnat på det där monotona kontorssittande och dra ut till Sydamerika som är ett billigt världsdel, att möjligt att resa runt för en billig peng och som kanske inte på samma sätt i Europa möjligt.
Vad tyckte du att du hade till dem också? Du hade ju inte heller riktigt så hemskt mycket erfarenhet av sådana kontorsjobb, och du hade tydligen fått fyllna ganska fort när du försökte.
Ja, jag jobbade en del på kontor några år, men att det där, ja, nog.
Du låter inte som den här mest typiska kontorsarbeten, ska vi säga som så.
Nej, nu börjar det bli en tid sedan man har på det viset haft något sånt där 8-4 jobb på ett kontor.
Hur länge höll då Mikael Blomstedt på att resa runt i Sydamerika?
Det var i etapper, 2 år ungefär.
Vad gjorde du mellan etapperna då? Var du till Finland eller var du...
Jo, jag kom hem till Nykarleby mellan och såg mig omkring lite här. Sökte något jobb och nej, men sen så var det att nej, men jag får dra till Sydamerika tillbaks. Ända tills det var en väninna som jag haft där som föreslog någon sån här typ av resebusiness. Eftersom vi båda har ganska mycket erfarenhet av Sydamerika och
Så det var alltså tillsammans med en kompis som du startade den här resebusinessen du har just nu där?
Ja, det kompis som jag känt under ganska många år, som jag lärde känna under min Peru-vistelse.
Den här första Peru-vistelsen?
Ja, precis.
Mm. Hur länge sedan som du då gjorde ett sånt drastiskt steg att du började med business där?
Det började nu riktigt på allvar här för lite över ett år sedan. Så startade vi ett bolag med tanke på att ordna rundresor för turister från hela Europa i princip, men främst från Finland, Sverige då.
Nå, var det här då samtidigt att du beslöt dig för att nu är det där du ska åtminstone för ett tag bosätta dig?
Ja, nu var det ju tanken att lite satsa på det där då.
Det var inte någon flickvän eller fru det här då inte?
Nej, inte egentligen nej.
Vad är det för svar?
Jag vet inte hur man ska... Nåja, en god kompis kan man säga. Vi kommer bra överens nu och vi känner varandra väldigt bra nu.
Men hon är alltså då från Peru?
Ja, hon är från Peru, från Lima.
Så hon kan det systemet, hon kan hur allting funkar där?
Ja, inte skulle det gå utan att ha någon som är därifrån. För det är nog en annan kultur och allt det där att... Det som går på kanske någon timme här kan ta flera dagar där.
Och det här tycks ha att göra med att det här systemet med banker är hemskt komplicerat där. Att man måste gå till olika banker och man kan inte flytta över från en bank till en annan och sånt. Förklarar Mikael för mig. Jag frågar honom vilka andra saker som är hemskt annorlunda i Peru jämfört med Finland.
Det är nog kanske mest den här tidsaspekten då som kommer. Att har man beställt möte med någon så är det ju inte, så det är inte kanske så där väldigt punktligt alltid. Det är nog det som jag brukar reta upp mig ibland på.
Alltså kan det kasta på en halvtimme eller mera?
Ja, halvtimme och mera, det är nog helt normalt. Liksom att har man bestämt två så är man ju nog alltid först. Om man kommer typ 2:50 så man får nog räkna med 2:30 tiden.
Men i vilket skede börjar man tycka att nej, nu får det vara, nu sticker jag, nu väntar jag inte mera?
Men nu tänker man det emellanåt, men sen så måste man bara liksom...
Men har du någonsin väntat 2 timmar på någon?
Nej, så länge brukar jag inte sitta och vänta. Jag brukar ha den där 1 timmars gränsen och sen får det vara.
Är det bara du som då utlänningsresar upp det på det här eller tar de andra liksom det med ro? Eller hur förhåller de sig de andra?
Nej, alltså de tar nog det med ro bara. Inte. Fast de kommer för sent så är det bara... Ja, hejsan, hur mår du?
Och du sitter där liksom och rinner liksom att... Eller har du blivit likadan?
Nej, jag har faktiskt blivit lite likadan. För det bara blir så. Man formas ju med omgivningen tror jag så att lite här nog blir det så där och att det är inte så punktligt alltid.
Och ingen blir upprörd av det, det är nog som det är.
Ja, det är nog som det är, men jag har märkt en liten tendens till att har man någon träff med någon kvinna så de inte allt om dem någon gång före så då blir det ju, ja du är ju sen. Jag väntar här 10-15 minuter och då är det nog på det. Den vägen är det då helt annat.
Jaha, så då gäller det att vara i tid?
Ja, då gäller det nog att vara i tid.
Har du lärt dig det då?
Nej.
Ja, på tal om kvinnor. Jag frågar Mikael om han är nöjd med sitt singelliv eller om han aktivt försöker förändra den saken.
Det är klart att när man börjar komma över 40 så kanske om man har blivit van med att vara singel. Men jag tror att det ska vara något problem.
Men du är inte ändå så där aktivt ute och söker?
Nu är jag ute nu. Umgås med kvinnor här gör jag. Men om jag söker en fru vet jag nog inte direkt.
Har du någon gång i ditt liv liksom sådär bott med någon stadig var någon längre tid?
Någon gång för länge sedan. Inte det någon omöjlighet.
Men när du då var ung och ännu bodde här i Nykarleby, tänkte du då att du skulle absolut i något skede gifta dig och skaffa barn och bygga ett hus och sådär som hemskt många människor gör?
Ja, någon av dem hade ju liksom, vet jag, men tyckte att man hade riktigt andra möjligheter eller val. Utan det var som så det skulle gå, visst. Är det inte så?
Jag hör till,
ja. Ja, jag hör till. Nej, men livet förändras ju hela tiden och kanske ser annorlunda ut om ett år, vem vet.
När vi nu är inne på ämne kvinnor så måste jag fråga om det stämmer som jag har fått för mig att sydamerikanska kvinnor sätter hemskt mycket tid och energi på sitt utseende.
Ja, det stämmer nog ganska bra. Att det är nog långa tider framför spegeln och högklackat är inte någonting som man... Det är ganska vanligt med högklackat. Nästan alla använder det.
Så då kommer alla högklacksfetischister att köpa biljett i Peru med detsamma?
men det är så. Det hör till att det ska vara högklackat. Vardag eller fest är alltid högklackat.
Reagerar du på det när du kommer tillbaka hit till Finland då också?
Kanske första dagen så reagerar man just på, med skor, inte bara för kvinnor utan för karar också. Att...
Har de också högklackat?
Nej, men de har alltid välpolerade skor och blänkar och sådär.
Har du också? När du är där menar jag.
Nej, jag går oftast faktiskt i sportskor, gummitossorna. Men som jobbskor så används det ju förstås sådana där blanka polerade skor. Det är nog någonting med den här spansktalande kulturen tror jag. Att det är faktiskt att man lägger märke till det när man kommer tillbaka, så att skorna är inte blanka här på samma sätt.
Nej, folk bryr inte sig.
Nej.
Men det där, hur stor stad är det liksom då, i Lima? Det är där du är bosatt nu då?
Jo, jag är bosatt där. Officiellt är det väl 8 miljoner. Men det rör väl sig mot 10 miljoner nu som är där. Det är ganska stressigt ibland med mycket folk överallt.
Men du står ut med det bra liksom, bara du får komma hit en gång per sommar?
Ja, alltså det står nog ut med det. Man kommer ner i varv här i Mikaelby. Ja.
Här är ju så jäkla mycket ojud just nu. Här vet jag om det är traktorer och allt som kör förbi här.
Ja, precis. Inte är det så tyst här heller, alla gånger.
Men vad händer i ditt huvud när du då flyttar dig från det här lugna, relativt lugna stället till den här mångmiljonstaden? Liksom? Hur ställer du om? Mm. Jag menar, jag tycker man skulle bli lite rådd i huvud varje gång man far mellan två så olika ställen.
Ja, alltså nu går det ganska smärtfritt nu här efter. Värst är väl den där tidsskillnaden. Det tar ganska länge när man riktigt blir van med den där tidsskillnaden som är 7-8 timmar beroende på. Det var det som är främst.
Lite. Så den här jetlaggen liksom får du lite...
Precis.
Ja. Du bor där mitt i den här byllon som man skulle säga, det här stora yttre av människor.
Jag bor i stadsdelar som ligger nära havet. För där är det lite renare luft och lite mindre människor och lite mindre trafik.
Hur tycker du själv när du bor liksom där och du ändå är från Nykabi, du ändå har starka rötter här? Blir du alls splittrad av att ha de här två världarna?
Nej, det är egentligen ganska skönt att få uppleva båda delarna. Det är som sagt att åka in i en annan värld alltid när man far dit. Och sen får man en helt annan syn på tillvaron här i Nykarleby och Finland överhuvudtaget. Man börjar uppskatta mer att inte det är alls dåligt att bo här heller.
Ja, nu har jag katt bakom mig. Och när solen Kina kommer fram så är det ju jätteskönt.
Då är det verkligen skönt. Då tycker man ju det är bästa platsen på jorden.
Men du vet ju att det är bara en tidsfråga, så har vi regn och rusk och kyla och snart snö.
Precis. Och det bästa med det är att då blir det vår i Lima. När det blir höst här så blir det vår där. Sen när det är vinter här så är det sommar där.
Vad betyder vår där? Liksom, vad är det för sorts temperaturer vi pratar om och vad är det för sorts...
No, det kan bli en sådär 20, över 20 grader brukar det bli på våren. Runt 20 skulle jag säga. Sen på sommaren är det typ 25-30.
Var det inte heller något sådant otäckt 40 graders hett och sådant?
Nej, men det är ganska fuktigt klimat. Så eftersom Lima ligger vid havet så det är ganska fuktigt klimat. Så det känns väldigt hett och svettigt på sommaren.
När det är alltså vinter här?
Precis.
Så det är det som du är på väg till nu då?
Ja, jag tycker om somrar. Det är min favoritårstid.
Så du ser till att du får den på två ställen liksom?
Exakt.
Hur länge är du alltid här inne i Karleby varje gång du kommer då?
Det brukar nog bli högsommaren, minst en månad. För det är så pass lång flygning att man vill nog vara en tid när man en gång kommer.
Jag har förstått att du tillbringar ganska mycket tid ut på en holme här.
Ja, inte holme men ute i skärgården.
Så att du åker båt dit?
Ja, det blir kortare. Det blir lite kortare så.
Och där tar du det bara lugnt och liksom bara är?
Man försöker hitta på olika projekt och sådant.
Är du så mycket österbottnisk så du bygger och bygger?
Nu brukar jag bygga nog. Inte jag något bra på det, men jag brukar försöka i alla fall.
Och vad har du byggt i år då?
I år har jag inte byggt något egentligen faktiskt.
Nej.
Men i fjol gjorde jag det.
Nu, vad byggde du då?
Ett nytt utedass bland annat. Det blev faktiskt lyckat.
Vad är det med er österbottniska män som tycker liksom att det här bygget är så himla viktigt?
Jag vet inte, men det är roligt att åstadkomma någonting med hammare och spik och en såg med lite virke, plankor och bredar.
Ja, jag antar att du inte bygger och håller på så mycket där i Peru inte.
Nej, men man saknar det.
Det är sant, så du kommer hit med sådana byggabstinens. Liksom.
Nej, nog egentligen. Nej, inte. Men man tycker att det är roligt på sommaren. Det hör liksom till att bygga någonting alltid när man kommer hem till skärgården.
Nå, har du stor familj här i trakten? Alltså du har...
Föräldrar och systrar och systers söner.
Syskonbarn,
ja. Mm.
Men ingen av dem har drabbats av samma äventyrslust att bosätta sig utomlands eller sådär?
Nej, det är nog bara jag som tror att det är lite av kanske av min morfar. Så han var ju en sån typ sjöman. Han jobbade på en olika fartyg som på sin tid och färdades lite över hela halva världen. Och det är kanske av honom.
Så lärde du känna honom eller du bara hört om honom?
Nej, han levde nog medan jag ännu, tills jag var 10 år ungefär. Så jag tror att det kanske är av honom som jag har ärvt den här äventyrslustan.
Men tycker du nu då att du har slagit dig till ro med det som en sån här sorts livsstil, att du jobbar i princip där och så kommer du att tanka lite lugn och ro hit i Nykarleby-trakten en gång i året och så får du tillbaka, eller är det här också något du ser som tillfälligt?
Jag brukar inte planera så mycket om framtiden, utan nu är det så här och så får man se sen hur det är. Det är ju det som är så bra, man kan alltid ändra sig och börja med något nytt eller om man tröttnar. Men nu för tillfället så är det väldigt det här som jag vill göra.
Hur går det till det här som ni sysslar med? Alltså ni har ett företag när ni då ordnar, är det liksom paketresor eller skräddarsydda resor, eller vad är det för sorts resor som ni bjuder ut åt folk då?
Det är nog skräddarsydda resor, främst i Peru, men det är också möjligt övriga länder i Sydamerika. Men ja, det är nog skräddarsytt. Man får se vad man vill se och uppleva, så försöker vi hitta de bästa kombinationerna för var och en.
Men vet folk då vad de vill se och uppleva? Jag menar, det kan ju hända att man har en sån diffus känsla man skulle kanske vilja föra till Sydamerika, men man har inte riktigt på klart vad som är mest skulle löna sig att se eller vad som skulle vara möjligt så det är praktiskt på en viss tid. Och sådant. Eller vet folk ofta när de tar kontakt redan vad de vill göra?
Nej, inte vet de ofta vad de vill göra, men man kan lite se det så här att vissa tycker om att vandra, vissa tycker inte om att vandra, vissa tycker om historia och vissa bryr sig kanske inte så mycket om det, så då har man redan, vet man ganska mycket hur man ska ordna en resa. Men tycker man inte om att vandra så kanske man inte ska gå den där så kallade Inka-trailen.
Hur pass krävande är den?
Jag har själv inte gått den, men de säger att...
Du tycker inte så mycket om att vandra?
Någon tycker om att vandra nu, men jag vet inte, jag har inte gjort den. Det borde jag kanske göra, men jag har inte gjort den. Men det är väl en par, tre dagar tror jag att den är. Det finns lite olika längder på den där också, hur långt man vill gå.
Alltså vad är det vi håller på med där bakom? Vi låter oss hålla på och liksom gräva upp hela, liksom en massa ord plötsligt.
Ja, det är så. Det är som i Lima.
Ja, du får lite brevvän i det nu, för det är väl bara en vecka kvar eller mindre tills du ska fara?
Ja, det är en vecka ungefär tills jag far tillbaka.
Men en av de här resorna som Mikael ordnar där i Peru, vilka är det som utnyttjar de här tjänsterna?
Sådana som kanske tröttnar på att åka inom Europa och se de här vanliga typ Kanarieöarna. Eller, det är så helt annorlunda att åka dit. Det är ganska lång flygning, men sen när man väl är där så är det nog liksom ett äventyr, känns det som. Och jag tycker det är väldigt hälsosamt att se det åtminstone en gång i livet. Lite sådana saker som man inte annars ser.
Varför tycker du att det är hälsosamt?
Man ser att det finns en stor värld utanför Nykarleby och att man inte ska kanske hänga upp sig på små saker här. Det blir ganska smått, inte bara själva staden utan lite vidga tankarna. Och, jag vet inte riktigt, men så tycker jag att det är.
Jag tycker att det känns som att det jobb du gör där nu, att det känns intressant och meningsfullt för dig att göra det?
Ja, alltså det är någonting som jag verkligen trivs med och att försöka hitta på någonting som resenären då verkligen uppskattar och hitta på lite extra hela tiden och att lite överraska.
Hur mycket har du nytta av det just att du själv har rest omkring så pass mycket i Sydamerika?
Väldigt stor nytta faktiskt, för man vet ju precis hur allt fungerar. Och...
Så ditt barndoms- och ungdomsintresse för Sydamerika har mitt i allt lett till att du kan göra någonting vettigt där?
Ja, det ser faktiskt så ut nu och det är, jag är väldigt glad för att man får vara med och göra det man tycker att det är roligt och alltid har velat göra.
Vissa kommer på vad de vill göra hemskt tidigt i livet och andra så får vänta lite längre.
Exakt, jag fick vänta lite längre men inte gör det någonting.
Jag frågar Mikael att om jag då skulle vara en kund och kontakta honom och jag är då en 50-års kvinna som skulle ta med mig några kompisar och jag är inte världens mest sportiga. Och jag skulle ha ungefär ett par veckor tid. Vad skulle han rekommendera?
Jag skulle nog föreslå att kanske en tripp ut i djungeln. Machu Picchu, men man kan ju ta buss upp till Machu Picchu, man behöver ju kanske inte.
Nåja, nu börjar det låta för något.
Och så kan man ju fara vidare kanske till den här Titicacasjön. Och sen är det kanske bra att avrunda med en liten, några dagar på stranden uppe i norra Peru där det är väldigt fint.
Och det ska man hinna på ett par veckor då?
Ja, absolut.
Och det ska vara ganska lugnt takt?
Ja, så man behöver nog kanske lite mer än en vecka. Nu går det på en vecka, men det blir nog lite tajt om man ska riktigt kunna. I och med den där tidskillnaden och allt det där som man är trött kanske första dagen, andra dagen och sådär.
No, du har ju kunnat märka under sommaren att jag är en stor vän av mat och dryck och sånt. Att, har jag någonting att hämta i Peru där? Då? Liksom, finns det mycket lokala delikatesser man borde prova på när det gäller mat och dryck?
Jag har inte tröttnat på maten där än. Så själv tycker jag att den bästa maten i hela Sydamerika så finns i Peru. Väldigt variationsrik mat. Den kanske mest kända är den här fisken som kokas så att säga, i lime, limon. Den kallades ceviche.
Fisk kokad i limon, alltså i lime?
Ja, med en skiva söt potatis och lite chili till. Mycket gott. Men öl till så är det perfekt. De använder mycket kryddor och chili är väl den vanligaste. Och så har de en massa såser alltid som serveras i skilda små koppar.
Nu börjar vattnas i mun.
Peruanerna tycker väldigt mycket om olika sådana här såser som tillsats till vad som helst. Ja, man blir hungrig.
Ja, faktiskt. No, har du liksom börjat tillreda din egen mat eller är det så att du alltid går ut och äter när du ska ha någonting i dig?
Jag brukar nog gå ut och äta faktiskt. I princip frukost, lunch, middag, allt ute och äter. Det är så bekvämt att gå ut och äta.
Ja, om det inte är så fruktansvärt dyrt så.
Nej, alltså nu finns det ju dyr mat om, men man kan äta billigt om man vill. Som lunchpriserna är väldigt förmånliga. Max 2 euro. Där är det förrätt, en soppa, typ huvudrätt, efterrätt och dryck i det priset.
Låter inte så illa.
Nej, det går nog att leva billigt om man vill.
Mm. När du får dit då för, ja, så länge sedan ännu sen, när du får dit för att studera spanska första gången, hade du någon tanke på att du skulle bli kvar där på det där sättet?
Nej, inte hade jag det, utan det var för att lära mig spanska och resa runt, resa om mig som jag kallar det.
Och du har inte ännu rest av det?
Nåja, jag kanske inte reser så mycket mer, utan jag som planerar resa åt andra istället.
Och om man då skulle vara intresserad av Mikael Blomstedts tjänster, hur får man tag på honom?
Vi har faktiskt gjort såna här webbsidor. Vi har anlitat ett lokalt peruanskt företag i Lima som har gjort dem. Jag tycker de är ganska, ser fina ut. Om det är någon som är intresserad så finns det på incaventuras.com. Inka stavas med K.
No, är du nu ute efter att liksom bli svinrik på det du håller på med där, eller räcker det för dig att du har så du får gå ut och äta dina 3 gånger om dagen och så vidare?
Nej, det är nog bara som man måste ju ha någonting att göra här i livet. Någonting att leka med.
Men du hittade ju det du ville leka med till sist i alla fall, fast du inte visste när du började studera.
Jo, exakt. Jag visste det när jag var liten, men sen när jag började studera så försvann det. Och nu tror jag att det kom tillbaka så här på, kan man säga, äldre dag, men lite mer äldre dag kanske. Problemet är att man skjuter allt på framtiden sen någon gång, ja, säger man. Det blir aldrig sen. Man måste göra det nu.
Alltså, du kunde ju i princip ha stuckit till Sydamerika när du var i 20-årsåldern, du skulle vilja.
Nej, jag var nog inte beredd för det då. Inte. Jag hade det där samma sen någon gång, mentaliteten.
Men det kom ju i alla fall ganska fort för dig, relativt sett.
Ja, visst. Bra att det kom någon gång, än aldrig.
Man får en känsla av att du lever liksom i nuet och du går inte och bekymrar dig allt för mycket för framtiden. Det är ju i och för sig.
Varför oroa sig för någonting som man inte vet någonting om?
Oj, det finns många av oss som går och gör det i vilket fall som helst.
Ja, det finns.